P1, Sveriges Radio.
Studio 1, måndag.
Demonstranter och sörjande blandas på gatorna när Ayatollah Ali Khameneis begravning är inne på sin fjärde dag.
Allt fler pappor tar ut föräldrapenning under barnets två första år.
Jag hade knappt någon relation med min stanna innan jag var hemma. Men nu hänger ju vi hela dagarna. Så vi lär ju känna varandra och det blir som att han och lilla får en mer personlighet också liksom, av att vi är tillsammans.
Men ska de öronmärkta pappamånaderna vara kvar? Debatt mellan Sverigedemokraternas Linda Lindberg och Centerpartiets Birgitta Olsson.
Konservativa högerprofilen Charlie Kirk sköts till döds förra året under en debatt i Utah.
Men den kontroversiella profilens idéer lever kvar.
Och i nästa timme om hur man får det svalare inomhus när varken luftkonditionering eller korsdrag hjälper.
Två ledtrådar där är filmjölk och fuktiga tyger.
Mm. Välkommen att lyssna, Ylva Lilja och Marcus Karlhed i studion.
Och vi börjar i Iran där den pågående begravningen av Ayatollah Ali Khamenei, landets före detta högste ledare, just nu samlar stora folkmassor.
Och kistan väntas inom kort föras vidare till Irak innan kistan återvänder till Iran. Men just nu vår medarbetare i Mellanöstern Lina Mahlers i Libanon är du för tillfället. Begravningen inne på sin fjärde dag. Vad vet vi om det som händer på plats just nu?
Just nu så håller den här kistan, hela begravningsprocessionen, kistan med Ali Khameneis kvarlevor och de fyra familjemedlemmar som också dödades i samma attack. Den rör sig sakta genom Teheran. De började vid 6 i morse och ska hålla på en 10-12 timmar. Det är ett omfattande säkerhetspådrag också, för det är så hundratusentals som försöker nå fram till den här kistan. Under begravningen av Khomeini så blev det så att sörjande rusade fram till hans fordon, att de fick lov att transportera kroppen med helikopter. Så det här försöker de undvika då genom att ha glasat in hela följet.
Och i iransk statsmedia så ser man ju, som du är inne på, tusentals iranier som har gett sig ut på gatorna. Hur låter det från de som har gett sig ut nu?
De videor och bilder jag har sett så hörs det religiösa böner, sorgesånger men också politiska slagord. Det har varit död åt Amerika, död åt Israel, och det är också fullt av röda flaggor som symboliserar hämnd som då vajar över de här folkmassorna. Och det har varit demonstranter som bär plakat med bilder då på Donald Trump och Benjamin Netanyahu och uppmaningar om hämnd, döda Trump och Trump i kikaransikte.
Det finns ju berättelser från Iran nu om att alla sörjer inte den före detta ledaren. De iranier som inte stödjer regimen, hur har begravningen tagits emot där?
Ja, det är svårt att veta, eftersom så med den repression som finns i Iran nu så vågar de nog sig inte ut på gatorna för att visa ett missnöje, särskilt inte under en sån här enorm manifestation med säkerhetsstyrkor överallt. Men det kom ju rapporter om firanden av Khameneis död när nyheten kom i februari, med jubel från bostäder och fyrverkerier i vissa områden. Mm. Så det finns ju såklart en stor grupp regimmotståndare, men de syns inte på gatorna nu.
Och från omvärlden, hur låter reaktionerna?
Ja, de har ju stort följt de geopolitiska skiljelinjerna. Ryssland och Kina har fördömt dödandet av Khamenei. Flera länder i regionen som Saudiarabien, Qatar och Oman har skickat kondolenser och flera också delegationer till begravningen med uppmaningar till att de här samtalen mellan USA och Iran ska fortsätta, att det ska bli stabilt. EU och andra västländer så har det också handlat om att undvika då en ny upptrappning, men inga deltar då i de här ceremonierna. Sen är det intressant att de utländska delegationer som finns på plats har fått olika koranverser upplästa för sig med vad som tolkas då som olika politiska budskap.
Och snart väntas kistan då flyttas till Irak, till de heliga shia-muslimska platserna Karbala och Najaf. När och hur ska det där gå till?
Ja, det är nu i morgonbitti så ska då kvarlevorna flygas till Najaf i Irak. De ska komma fram där tidigt imorgon bitti och sen föras genom Najaf i procession och sen också den här heliga staden Karbala. I de här två städerna så finns några av Shia-islams absolut viktigaste helgedomar. Och det är då så att där är också många iranska pilgrimer som kommer dit. Nu har det blivit mindre med kriget och med ekonomisk kris i Iran, men det är också en välfärdsplats för iranska pilgrimer.
Och hur viktig är den här begravningen för Irans regim?
Det är ju ett sätt att visa en styrkemanifestation efter det här kriget mot USA och Israel. Ett sätt att visa att det finns en enighet, att det är människor som sluter upp bakom regimen. De använder det som ett sätt att visa att de fortfarande är att räkna med.
Och de här heliga platserna som du beskrev, dit kistan ska flyttas. Vem eller vilka är det som får delta och vara där?
I Irak eller Iran tänkte du?
Irak.
I Irak, det är människor som kommer att vallfärda dit, både till Najaf och Karbala. Så det är troende, det är också grupper som, det finns politiska och religiösa grupper i Irak som har stötts då av Iran länge och som har som stöder Ali Khamenei. Men i Najaf, som är en av de viktigaste religiösa platserna i Irak, så finns en annan skola än den som finns i Iran, där de då delar på politik och religion på ett annat sätt som görs i Iran, där deras ayatollor inte blandar sig i politiken. Mm. Men det finns grupper i Irak som stödjer Khamenei.
Och när och var och hur tar den här ceremonin slut?
Den kommer att ta slut på torsdag i då Khameneis hemstad Mashhad, där han ska begravas för att läggas då till sin slutgiltiga vila.
Tack så mycket, Lina Mahlers, Ekots medarbetare i Libanon.
Det här är Studio 1 där dagens producent heter Anders Diamant, tekniker Luna Kashai och sändningskoordinator Ines Schultz-Plaschik.
Andelen pappor som tar ut föräldrapenning under barnets två första år, de papporna blir fler och fler enligt siffror från Försäkringskassan.
Och vår reporter Anna-Karin Sivberg begav sig ut i Pappa Sverige för att prata om att vara hemma med barnen när de är små.
För mig är det en insats att vara med barnen. Det känns inte som något naturligt som jag vet hur man ska göra, eller utan jag gör det för att jag tror att det är bra både för mig och för barnen för att få vår relation.
Business-controllern Filip Stolina är föräldraledig i 4 månader med sin andra son Milo och väntar tillsammans med storebror på att sångstunden ska dra igång här på öppna förskolan i Sollentuna. Att det inte blir mer än 4 månaders pappaledighet beror på att Filip tjänar mest. Men även om han inte drömt om att vara hemma med småbarn så tycker han att pappaledigheten gjort stor skillnad.
Men väldigt mycket. Jag hade knappt någon relation med minsta nu innan jag var hemma. Men nu hänger ju vi hela dagarna. Så vi lär ju känna varandra och det blir som att han, lilla, får en mer personlighet också. Liksom, att vi är tillsammans.
Men hur märks det rent konkret?
Han tyr sig mer till mig just nu. Han var väldigt, väldigt mammig tidigare. Vi var väldigt oroliga för att han skulle ha svårt att sova på nätterna och sådär. Nu när det är jag som tar över nätterna. Men det har ju gått väldigt bra. Så att nu är det mer jämlikt där vem som han vill vara med, känns det som.
Och nu kör vi! Lilla snigel, akta dig.
Närmare 90% av papporna tar ut föräldrapenning någon gång under barnets första 2 år enligt Försäkringskassans siffror över barn födda under 2023. För 15 år sedan låg motsvarande siffra på knappt 80%. Störst ökning sker i gruppen pappor som har låg utbildning, som tjänar lite och är födda utomlands. Ann-Sofie Duvander är professor vid Stockholms universitet och har forskat om föräldraförsäkringen i många år.
Ja, det spelar ju en väldigt stor roll, därför att den här gruppen papper är de som tidigare inte har tagit ut föräldrapenning i samma utsträckning. Så det blir mindre skillnader mellan olika grupper av pappor, och det spelar ju roll för barnen på sikt förstås, att fler och fler barn med olika bakgrund får vara hemma med sin pappa också.
Men kan inte pappa få en bra relation med sina barn och ett jämställt förhållande ändå, även om de inte är hemma när barnet är litet?
Det är klart att det kan. Men på det stora hela så pappors föräldraledighet tidigt tenderar att leda till mer jämställda förhållanden och mer kontakt med barnet. Men det är klart att det finns stora variationer här, absolut.
Förklaringen till att papporna är hemma mer de två första åren ligger enligt Ann-Sofie Duvander bland annat i införandet av dubbeldagar, alltså att mammor och pappor kan vara hemma samtidigt. Och att 3 månader av den lägsta ersättningen i föräldraförsäkringen också öronmärkts till pappor. Madani, som jobbar i mataffär, var pappaledig 1 månad när barnen var små. Madani säger att familjen inte hade råd att han var hemma längre eftersom han tjänar mer än sin fru.
Det är grupp på ekonomi. Jag jobbar bra, men min fru var ledig. Min var bättre.
Du hade lite bättre lön, eller?
Ja, det är så. Mm.
Missade du någonting när du bara var hemma 1 månad?
Man kan inte göra 2 saker på samtidigt, så man missar egentligen. Ja.
Riksdagen beslutade idag om en särskild pappamånad från och med årsskiftet. Men om mannen inte stannar hemma med barnet under denna månad fryser pengarna inne.
Sommaren 1994 klubbade riksdagen igenom den första pappamånaden i Sverige. Den tredje infördes 2016. Liberalerna och de rödgröna partierna vill gå vidare och utöka kvoteringen i föräldraförsäkringen. Moderaterna vill däremot behålla dagens 3 öronmärkta pappamånader, och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill avskaffa dem helt och hållet. Eller som KDs partiledare Ebba Busch sa i SVTs partiledardebatt i maj.
Sveriges kvinnor kan själva bestämma hur länge de vill vara föräldralediga och själva göra upp med sin partner, oavsett hur familjen ser ut, hur länge man vill vara hemma med sitt barn.
Men både svenska och norska forskare ser risker med att ta bort kvoteringen i föräldraförsäkringen och pekar på att norska pappor var hemma kortare tid när den öronmärkta föräldraledigheten minskade från 14 till 10 veckor 2014. Ragni Häger Kitterö är forskare vid Institut för samfundsforskning i Oslo.
Istället för att ta 14 veckor så tog man 10 veckor ledighet, som det ser i Sverige.
Och om den öronmärkta pappaledigheten skulle minska i Sverige, tror Ragni Häger Kitterö att de svenska papporna skulle göra som de norska, eftersom många mammor vill vara hemma längre.
Jag vill ju tro att man har en del av de samma diskussionerna som i Norge, att många mödrar vill önska mer permission, och att fäderna då tänker att ja, det är ju hon som har fött barnet, det är hon som ammer och är sliten, och att de då går med på detta.
Professor Ann-Sofie Duvander tror också att pappor skulle påverkas om den öronmärkta pappaledigheten minskar.
Jag tror att de som skulle påverkas mest är de som har svårast att ta ut föräldrapenning idag. Och då är det ju de här som är sårbara på arbetsmarknaden, som har svårt att vara borta för att de kanske har ett väldigt temporärt jobb eller ett jobb som inte är så välbetalt. De är ju ofta utrikesfödda.
Argumentet för att avskaffa den här kvoteringen i föräldraförsäkringen är att föräldrarna faktiskt vet bäst själva. Alltså, håller du inte med om det?
Jag håller med om att föräldrarna vet bäst själva, men hela tiden så blir vi påverkade av normer, och normerna kommer bland annat från de reformer och försäkring som vi har.
Hur menar du då? Blir vi påverkade om det inte finns kvotering också, menar du?
Då blir vi påverkade därför att det finns så mycket annat i samhället som tenderar mot den här ojämställda uttaget av föräldrapenning. Till exempel så spelar det roll att kvinnor och mäns löner ser olika ut och att de arbetar i olika sektorer. Och det kommer påverka vilka som har lättast att ta ut föräldrapenning.
Den obligatoriska sångstunden har dragit igång också på öppna förskolan i Huddinge, även om inte alla riktigt är med på tåget än. Säljaren Robin Eneroth tror att han påverkats av att det finns 3 öronmärkta pappamånader.
Absolut. Det känns ju dumt att det ska brinna inne.
Robin hade tänkt vara hemma i 3 månader med sin dotter Ellie, men det blev 9 när hans sambo fick nytt jobb. Och han tycker att pappaledigheten gjort skillnad.
Nej, men hon har ju betytt allt från start liksom. Så att man har ju varit vaken på nätter och så vidare innan också. Men nu är det lite lättare att göra det med glädje utifrån att hon söker sig till mig på ett annat sätt.
Nu finns det politiska förslag om att man ska ta bort de här öronmärkta pappamånaderna. Vad tycker du om det?
Nej, men jag tycker det är bra. Jag tänker att det är, låt varje familj bestämma själva vem som ska vara hemma.
Varför är det viktigt?
För oss var det nog inte viktigt, men jag tänker för andra som har andra förutsättningar så är det viktigt. Utifrån både ekonomi och tillgänglighet, jobb, skola.
Nabil Rida som jobbar i byggbranschen har själv vuxit upp i Stockholmsförorten Kista utan en närvarande pappa. För honom har det varit viktigt att vara hemma länge med båda sönerna.
Jag tänker att barnen får mer självförtroende om de är med sin pappa. Och speciellt när vi har så mycket kriminalitet och sånt i samhället så tror jag att mer kontakt med sina papper kan hjälpa med det.
Hur då?
Har man en bra manlig förebild, specifikt sin pappa, så tror jag att man lätt inte faller för grupptryck och man får en säkerhet i sig själv. Liksom. Att man vågar berätta saker för båda sina föräldrar.
Nu finns det de här politiska förslagen då, om att man ska ta bort de här öronmärkta 3 pappamånaderna. Det är SD och KD som vill det.
Jag skulle nog säga att jag är emot det. Jag tycker att 3 månader att en pappa ska ta ledigt, det är inte så mycket för att bli mer jämställda. Men som sagt, inte 10 månader, men runt 3-4 månader tycker jag är bra.
Reportage av Anna-Karin Sivberg.
Som vi hörde där, fler pappor tar ut föräldrapenning någon gång under barnets 2 första år.
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill däremot avskaffa de 3 öronmärkta pappamånaderna. Det är en fråga som de nu driver i valrörelsen. Här i studion nu, Linda Lindberg, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, och Birgitta Olsson från Centerpartiet. Välkomna båda två.
Tack.
Linda Lindberg, Sverigedemokraterna, avskaffa pappadagarna. Varför vill ni det?
Nej, men det som vi har framfört så många gånger tidigare, att det är ju familjen själv som kan avgöra det. För varje familjes situation är ju helt unik. Och jag är helt övertygad om att 2 vuxna individer kan liksom planera och lägga upp det schemat alldeles själv. Utan att varken jag eller Birgitta ska in och styra och peta i det där. Utan jag är helt övertygad om att man kan göra det. Om det sen man väljer att man delar lika, eller pappan är hemma mer, eller mamman är hemma mer, det är... Jag ser inte att det är en politisk fråga egentligen att driva, utan jag överlåter det helt till dem.
Birgitta Olsson, Centerpartiet, SD och KD vill avskaffa pappadagarna. Vad tänker du om det?
Nej, men jag tycker det är väldigt bra att KD och Sverigedemokraterna liksom deklarerar färg nu inför 2. Det finns ju en stor risk att de partierna kommer vara 60% av en kommande tidregering och driver det här väldigt hårt. Så att det är ju en bra liksom varudeklaration. Men man ska ju komma ihåg också att det är ett politiskt förslag att avskaffa pappamånaden som skulle vara negativt för jämställdheten. Det skulle vara väldigt negativt för barns chans att få bättre kontakt med sina föräldrar, bägge föräldrar i tidig tid. Och jag brukar säga så här, konservativa liksom historiskt sett har alltid bromsat jämställdheten, och nu också med nationalister vid sin sida, då går man också bakåt.
Linda Lindberg, SD, negativt för barnen, man bromsar jämställdheten.
Nej, men det är så det brukar låta från den flanken. Men man ska komma ihåg också att det är ju långt mycket mer än 8 timmar på dygn. Det är ju inte så att den föräldern som går till arbetet inte har någon kontakt med sina barn. Det där är ju en ganska så dålig retorik egentligen, för att vi har ju, man jobbar inte 7 dagar i veckan och man är inte på jobbet 24 timmar om dygnet heller, utan där är ju många andra timmar där man som en arbetande förälder och småbarnsförälder kan ha en otroligt god och nära kontakt med sina barn. Jag är ju själv en mamma som har jobbat kanske onödigt mycket egentligen, och där barnens pappa har fått ut majoriteten av föräldradagarna. Och jag menar att det måste ju föräldrarna själv utifrån sin livssituation kunna avgöra. göra. Jag tycker inte att det är politiken som ska in och peta det där. Och jag vill också tillägga att var någonstans, vad är det som är det viktigaste egentligen? Från vårt perspektiv så är det utifrån barnets perspektiv. Att barnen ska få rätt i sina 480 dagar, att de också då ska kunna vara hemma med någon av sina föräldrar de dagarna. Och har vi då en massa reserverade dagar som inte kan överlåtas till den andra, då innebär det i praktiken att de barnen får sämre förutsättningar att vara hemma lika länge med sina föräldrar som andra barn kan få. Och det blir ju också kontentan av att man som politiker är lite klåfingrig i de här frågorna.
Men kan det inte vara så, Birgitta Olsson, att man blir av då med dagar om de är öronmärkta, om man inte kan utnyttja dem?
Nej, men det är klart att familjer ser väldigt olika ut, och att ha en del som är kvoterad av föräldraledigheten är ju bara en sak av många saker man kan göra för att se till att det blir liksom resultat. Det kan ju handla om att jobba med ekonomiska incitament, men vi ska komma ihåg att det har varit väldigt symboliskt när vi har fått de här tre pappamånader vi har hittills, både 1995, sen tog det 13 år till det nästa kom 2002, sen tog det ytterligare 10-11 år innan den sista kom. Och det har ju blivit en väldig boost varje gång att fler pappor har tagit steget. Och jag tänker mig så här att det handlar ju inte bara om pengar, utan det handlar ju också väldigt mycket om normer och förväntningar. Och det man har sett också när man studerar, det är ju att pappor och män som har arbetskamrater exempelvis som tar ut föräldraledighet har en större tendens att göra det. Så jag tycker man ska se de här mönstren. Och sen är ju det här också, det blir väldigt långsiktiga konsekvenser, ett ojämställt föräldraskap. Och man brukar säga att en genomsnittlig kvinna skulle ha tjänat 50 000 kronor mer per år om hon hade haft samma inkomstutveckling som innan hon fick barn. Och det handlar alltså om över 500 000 kronor barnens första 9 år. Så att det här blir ju väldiga effekter. Sen tänker jag lite grann, det var ju så många kloka pappor som var med i reportaget, och mannen är ju större än manssamhället. Och den stora elefanten i rummen i många debatter vi borde ha idag, när allt ifrån brottslighet, gängkriminalitet, handlar om frånvarande fäder. Och det kanske finaste man kan göra som pappa är ju att vara väldigt närvarande i sitt barns liv väldigt tidigt. Så här är det också för barnens skull, att man grundlägger mycket den kontakten, närvaro, att vara en pappa som både liksom diskar och diskuterar och får den här väldigt nära relationen.
Så men det kan man väl göra ändå, oavsett om man öronmärker dagarna?
Ja, men det är också ett annat argument tycker jag, att jämställdhet och förändring i samhället, det kommer ju sällan av sig själv. Jag tror att vi skulle få en enormt stor backlash, för vi har sett också att varje gång när vi har infört en ny öronmärkt pappamånad så har ju det förändrat också väldigt mycket, och det har också gett ett mod. Det är många män som vill vara hemma med sina barn. Men som har arbetsgivare som är väldigt stelbenta.
Så Linda Lindberg, förlåt Birgitta Olsson, Linda Lindberg, Sverigedemokraterna. Birgitta Olsson är inne här på att kvinnorna halkar efter lönemässigt. Vad säger du om det argumentet?
Ja, men det stämmer. Men det stämmer kanske inte till stora delar om man tänker sig under föräldraledigheten, alltså under föräldradagen de två första åren. Då är det andra incitament som går in och kompenserar det, pensionsrätt för barn och sådär som man får. Det är ju det stora glappet som framförallt kvinnor då väljer att göra efter den här tiden, att man vill att inte gå tillbaka och arbeta heltid. Där har vi det stora glappet där man faktiskt förlorar sen i det längre perspektivet när man väl landar i pensionen. Och där bör ju politiken istället hitta liksom reformer som stärker för den förälder, oavsett om det är mamman eller pappan som väljer att vilja vara hemma mer med barnen. Det finns ju också forskning och studier som visar på, nu snurrar jag in lite på en annan sak, men barns behov av trygghet och närhet och en mindre, liksom, mindre stressade föräldrar som kvinna idag. Då säger ju politiken att det är lite halvdåligt att vara hemma och ta ansvar för familjen, för då är man nästan till kvinnofientlig mot sig själv. Det säger ju många från Centerpartiet och de röda partierna. Så att som en ung kvinna idag, då ska du göra karriär och du ska ut i arbetslivet och du ska vara mamma och du ska ta ansvar hemma. Varför inte istället sänka kraven på kvinnorna och låta dem bestämma? Okej, nu vill jag vara hemma och jag vet att jag kommer att förlora på min pension, men då går också staten in där istället och kompenserar för den förlusten, eller om det då är pappan som väljer att göra det. Mm. Så det finns ju många andra förslag som vi har i byrålådan i alla fall som vi kikar på, som skulle kunna vara ett bra sätt att just för minska den delen med inkomstglappet, för det är ju faktiskt ett problem.
Sänk kraven på kvinnorna, hör vi där från Linda Lindberg. Det är en annan sak jag vill komma in på. Centerpartiet föreslår ju en tredelad föräldraförsäkring. Absolut. Där en lika stor del öronmärks för vardera föräldern, samt en tredjedel som föräldrarna kan fördela fritt. Vi vill alltså ha fler pappamånader. Jag återgår till den första frågan där som Linda Lindberg var inne på. Vad svarar du där egentligen? Är inte familjer kompetenta nog att själva få bestämma över hur de ska fördela sina dagar?
Nej, men jag tror att hade vi inte infört någon form av pappamånader redan då i mitten av 90-talet, då hade vi inte haft drygt 30% av männen som tog ut föräldraledighet. Och vi behöver ju inte, vi kan gå utanför Sveriges gränser. Tittar vi på de länder som har fått någon form av öronmärkning, det kan handla om Island som har i praktiken en delad, det kan handla om Norge, det kan handla om flera av våra nordiska grannar, då är det en sån otroligt tydlig effekt. Och det är väl det jag tycker är viktigt att förstå, att det här är ändå, kan jag säga, tycker jag, med svenska värderingar och politiska förslag som är så mycket förknippat med den jämställda nation vi är. Tillsammans med att vi avskaffade sambeskattningen och att vi har varit väldigt tydliga mot vårdnadsbidrag från många mer progressiva partier. Och det är just det här igen att jämställdhet, när man lever i samhället som ojämställt, när kvinnor och män inte har lika rättigheter, möjligheter och villkor i grunden, då är det väldigt viktigt att se att då måste politiken också komma till. Så jag tror att det här vore väldigt förödande, och man ska ju komma ihåg de andra två politiska förslag som jag nämnde, nämligen sambeskattning och vårdnadsbidrag. Det är också något som luftas av konservativa partier då och då, som Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Mm, men vi har väl lika rättigheter och möjligheter och förutsättningar i Sverige. Vi är väl ett jämställt land på det sättet. Vi, bara för att vi inte tycker att vi ska reservera pappamånader, så betyder inte det att vi inte tycker att mamma och pappa kan bestämma själva. Det blir jättekonstig retorik, verkligen. Men jag förstår inte hur du resonerar.
Linda Lindberg, Sverigedemokraterna. Om man tar bort de öronmärkta månaderna, då är det ju kanske så att papporna tar ut färre dagar, inte så mycket föräldraledighet. Mm. Ser ni inte det som ett problem?
Nej, jag ser inte det som ett problem, för att det är vuxna individer som gör sina val. Jag har kikat på massor av sån här statistik på hur man tar ut föräldradagar. Men då måste ju politiken inse, okej, man tittar på den faktan. Men detta är ett resultat av vuxnas egna prioriteringar och egna val.
Mm, men om valet då skulle bli att papporna tar ut färre föräldradagar?
Ja, men då har ju familjen valt att göra det utav olika anledningar. Det kan vara av ekonomi, det kan vara av ett arbetssituation. Den ena kanske trivs mer på sitt jobb än vad den andra gör. Den andra kanske trivs mer av att vara hemma än vad den andra föräldern gör. Det är kanske syskon som spelar roll, som gör att man väljer på olika sätt. Och det är ju den enskildas val. Mm. Sen däremot, som vi var inne på tidigare, så tror jag att det finns ganska så stora behov att se till så att vi också täcker upp det inkomstbortfall som det faktiskt finns om man väljer att vara hemma och ta ett större ansvar med sin familj. Och det måste vi komma till rätta med.
Nej, men det är många reformer man kan göra. Jag tycker det är jätteviktigt att vi har pappamånaden som öronmärkt, och jag skulle gärna se att en oppositionsregering går vidare med det. Det var som sagt 10 år sedan den senaste pappamånaden kom. Men sen handlar det också om att man ska ta bort taket med dubbeldagar så att fler föräldrar kan vara lediga tillsammans, att man kan hitta olika ekonomiska incitament. Men det här vore att avskaffa pappa månad, det vore en enorm feministisk liksom backlash. Jag tycker att det här visar ju väldigt mycket att när man ger en plattform till konservativa partier och nationalistiska partier också med Sverigedemokraterna, då får man också en antifeministisk politik.
Men så sänker inte kraven på kvinnorna då, som Linda Lindberg var inne på här?
Nej, men jag tror så här att det är redan så att kvinnor och män har väldigt tuffa liksom krav på sig. Vi lever i ett samhälle där många yrkesarbetar väldigt, väldigt hårt. Och då får vi hitta andra sätt. Men just den här månaden som grundar din relation till ditt barn, då är det så väldigt viktigt att både kvinnor och män är närvarande. Jag tror att den bästa jämställdhetsinjektion man kan ge till ditt barn är att se att både mamma och pappa går till jobbet och försörjer sig. Så att jag tror att ta bort pappamånaden också skulle vara en integrationsfälla. Och det är också en grupp av män som vi måste ställa mer krav på att ta hand om sina barn.
Linda Lindberg, Sverigedemokraterna. Varför är den här frågan så viktig för er?
Nej, men vi tycker inte att det är en politisk fråga egentligen, utan vi har bestämt att barnet ska få 480 dagar och föräldrarna fördela dem sinsemellan. Och nu har man också möjligheten att dela till som mor och farföräldrar till exempel, om man får lov att dela med sambo om man har det då. Så att den är ju väldigt bred, så, och jag tycker det är gott tillräckligt. Vi behöver inte in och styra det mer än så. Sen däremot så måste vi se till så att det finns fallgropar, lite som Birgitta är inne på med de ekonomiska delarna. sådär. Sen är det ju inte så att ett litet barn som är under 2 år, att den mår jättebra av att man ser båda föräldrarna gå till jobbet. Det blir också lite tramsigt. Jag menar, de kommer se det tills föräldrarna går i pension, kommer de att få se sina föräldrar gå till jobbet. Så det löser också ut sig. Det kommer de att få se i majoriteten av fallen i alla fall. Men jag tror att vuxna är så pass kapabla att kunna göra de besluten själv.
Det får bli slutordet i den här debatten. Tack Linda Lindberg, Sverigedemokraterna, och Birgitta Olsson från Centerpartiet.
Idag inleds rättsprocessen kring mordet på högerprofilen Charlie Kirk. Första steget är att se om det finns bevis nog för en rättegång.
Den konservativa debattören sköts till döds i september förra året under en debatt på Utah Valley University.
Och det är den 23-åriga Tyler Robinson som står åtalad för mordet. Åklagaren yrkar på dödsstraff.
Martin Jelin, journalist och författare som bevakat USA i många år. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Charlie Kirk var en kontroversiell högerdebattör som stod för en del kritiserade uttalanden, men också många som beundrade honom. Hur skulle du beskriva Charlie Kirk?
Ja, alltså det finns ju åtminstone två sidor av Kirk, eller det fanns åtminstone två sidor av Kirk. Han var ju å ena sidan den här väldigt kontroversiella debattören som framförallt reste runt på amerikanska college campus och ofta uttryckte sig främlingsfientligt och kvinnofientligt och provokativt mot vänstern och liberaler i USA. Å andra sidan fanns det en mer inspirationsföreläsare, personlighet hos honom, där han framförallt samlade unga män som kände sig utanför den amerikanska samhället, den amerikanska mainstreamkulturen, och han höll relativt opolitiska tal till liksom samlingar av kristna unga män, mer om hur man ska leva sina liv, och där han mer försökte framställa sig som en liksom inspirerande förebild för dem. Så att det fanns både den här väldigt tydligt politiskt högerradikala sidan av honom och en mer nedtonad kristen inspirationsföreläsare. Och han lyckades kombinera båda de här två sidorna till en liksom politisk kraft.
Så vad blev hans politiska arv, skulle du säga, till den amerikanska högern?
Han utgjorde ju en del av en ganska lång tradition i amerikansk höger av studentaktivism som har varit otroligt inflytelserik och som ibland har hamnat lite under radarn på internationella medier, tror jag, för att den utspelas på college och skolgårdar och framförallt kanske på kristna skolor och kristna universitet i amerikanska södern och på landsbygden, som kanske inte alltid är de liksom första platserna som journalister besöker. Men den traditionen går tillbaka till i alla fall 60-talet och högerledare som William F. Buckley och Barry Goldwater var de två mest populära föreläsarna på amerikanska college på 60-talet. Det var inte liksom Bob Dylan och Martin Luther King och vänsterpersoner som var de mest efterfrågade bland studenter på 60-talet under hela den kulturkriget som pågick då, utan det var högerdebattörer som Buckley och Goldwater. Och på samma sätt så har det varit de senaste 10 åren har vi sett hur högerradikala röster som Kirk och hans kollegor i Turning Point, den här studentrörelsen som han skapade, har varit de mest populära unga politiska rösterna på amerikanska college. Kanske inte på Harvard och Yale, men på liksom stora kristna universitet och college runt om i liksom, de konservativa delarna av USA.
Så vad skulle du säga att Charlie Kirk betydde eller betyder för de yngre konservativa i USA?
Jag tror att han blev en förebild för unga män som kände sig utanför samtiden. Han fick en liksom otrolig kulturell kraft hos dem. Han hade också en betydelse för att liksom mobilisera hela den här antifeministiska kristna nationalismen bland unga, både bland unga män och unga kvinnor. framförallt män, men även många konservativa kvinnor som sökte sig till den rörelsen och till Turning Point. Så det är ju, Trump vann ju senaste presidentvalet med hjälp av att han lyckades öka sitt väljarstöd bland framförallt unga män. Och där tror jag Kirk och hans kollegor i studenthögen var otroligt viktiga. Mm.
Och just det sättet som Charlie Kirk dog på, att han blev skjuten under en debatt på Utah Valley University. Hur har de konservativa i USA använt sig av det, om man kan säga så?
Ja, men han förvandlades ju omedelbart till en martyr för hela den amerikanska högern, och på ett ganska opportunistiskt sätt så exploaterade man ju hans död för att försöka hävda att det skulle finnas ett liksom landsomfattande problem med vänsterextremt våld i USA. All forskning visar ju att det högerextrema våldet är kraftigt överrepresenterat, och vi har ju inte några bevis än. Vi vet inte än. Den misstänkta gärningsmannen är inte dömd än, personen som nu ställs inför detta har ju en ganska förvirrad ideologisk kompass. Så att vi vet ju inte om det var ett liksom vänsterradikalt motiv bakom mordet. Men Trump och hans partikamrater var ju väldigt ivriga med att framställa det som det. Och de var också, ironiskt nog, så var det ju också en väldigt våldsam retorik i bemötandet av det här. Liksom. På Fox News var det en programledare som sa direkt att gärningsmannen borde mördas och att man liksom måste ut och skjuta folk som stödjer vänsterradikala idéer och sådär. Och Trump har ju själv i flera hundratal och kommentarer uppmanat till våld mot meningsmotståndare och mot journalister.
Och den här rättsprocessen då, som idag verkar kunna ta sin början, tror att den kommer användas av hans följare för att föra upp de där tankarna igen, eller konspirationerna kring hans död?
Ja, alltså det blev ju en väldigt enande kraft i den annars ganska splittrade amerikanska högern. När han dog så slöt alla upp bakom liksom sorgen i det här, och hans änka Erica Kirk blev ju ganska omedelbart lyft fram som en liksom, dels efterträdare till hans studentrörelse, men också en liksom tänkbar debattör och möjligen politisk kandidat i framtiden. Folk har viftat med skyltar där det står liksom J.D. Vance och Erica Kirk borde ställa upp i nästa presidentval och sådär. Så att de vill ju gärna ta tillvara på den energi som liksom förlöstes av den här tragiska händelsen och försöka vända det till en kampanj fördel för dem, helt enkelt.
Säger Martin Jelin, journalist och författare som bevakat USA i många år. Tack för att du var med här i studiet.
Tack så mycket.
Och nu ska det handla om maneter i våra hav.
För de dyker upp tidigare, de blir fler på vissa håll och de beter sig på ett sätt som forskarna inte riktigt kan förklara.
Vad är det som händer i våra vatten och vad kan det få för följder på ekosystemet? Med oss har vi Kristin Appelqvist, marinbiolog vid Göteborgs universitet, som forskar på öronmaneter. Och Kristin Appelqvist, längs Bohuskusten så tappar öronmaneter formen, de slår kullerbyttor, de löses upp i vattnet, medan de i Östersjön verkar trivas allt bättre. Hur kommer det sig att man ser den här stora skillnaden?
Ja, det har vi ju inte riktigt svaret på ännu då, men något som jag vill undersöka. Men det som du säger, det är skillnad på om vi tar då öronmaneten, hur den beter sig i Östersjön jämfört med på västkusten. Så det kan till och med vara så att antingen att det är en variant av något vi kallar för ekotyper, att de har olika anpassningar till olika miljöer de lever i, så det kanske inte är, eller så är det inte ens samma art. Men i Östersjön verkar de trivas väldigt bra just nu. Det är många som säger att det är fler än vad de någonsin har sett de senaste åren. Vi vet ju inte exakt vad det beror på, men de konkurrerar ju med sill. Så om sillbeståndet minskar så finns det mer mat och utrymme för öronmaneten. Och de gynnas av algblomning, för då blir det många djurplankton som maneten äter. Så det finns ett par olika saker där som kan påverka kanske.
Om vi tar oss tillbaka till Bohuskusten då, öronmaneter tappar formen, de slår kullerbyttor och sådär. Du sa att det där vet vi egentligen inte varför det händer. Men vad, har ni någon hypotes?
Mm. Jag har studerat dem nu sedan 20-tal år ungefär, och det är den senare 8 åren som jag har sett det här kullerbyttebeteendet. Och jag har tittat på om det finns några makroskopiska parasiter, någonting som är där och äter av dem eller så, men det är ingenting nytt där. Så därför tror jag att det är något mikroskopiskt, kanske någon patogen, någon bakterie som angriper dem.
Och vad innebär?
Och då är det främst ute i kanten, och att deras balansorgan blir nedbrutet och då börjar de simma konstigt.
Aha. Är det det som du benämner som att de slår kullerbyttor? Hur ser det där ut?
Ja, men om man tänker att de är ganska perfekt runda och med sina långa fransar ute i kanten, så blir det som så jack och mer oregelbunden kant, och att försvinner en bit av maneten och då börjar de simma orytmiskt och tumla runt.
Är det ett nytt fenomen eller har ni sett något liknande tidigare?
Ja, nej, men det är de senare åren vi ser det. Att maneter dör inte konstigt. De följer lite strömmarna, de kan spolas upp på stränder och sen flytta ut igen och flytta runt döda då. Men det här att de löses upp när de ändå ska simma och vara friska, där är det som är annorlunda.
Och är det någon fara för ekosystemet där vid Bohuskusten, att de tumlar runt och löses upp sådär?
Ja, det är en av våra vanligaste arter, och när den beter sig så här så är det ju något som inte stämmer. Och exakt vad det beror på då, om det nu skulle vara en mikroorganism, var kommer den ifrån och varför har de fått försämrat immunförsvar eller vad är det som sker? Det är ju för tidigt att säga vad det kan få för stora konsekvenser, men något som vi i alla fall ser i samband med att de senaste åren så har röd och blå brännmanet ökat i antal istället.
Mm-hmm. Och rent generellt, och hur viktiga är öronmaneten i ekosystemet?
Jo, men de är viktiga. Dels är de ju ett rovdjur, de är toppen på sin näringsväv. De äter djurplankton och de utgör också föda för andra organismer. De är ett värddjur för små kräftdjur. Och sen när de väl har levt sitt liv normalt sett då, så sjunker ner på bottnarna, så är de viktiga i kolets kretslopp. Så de har många olika roller.
Och förra sommaren bad ni allmänheten om hjälp med att skicka in bilder på öronmaneter, och det går ju fortfarande att göra det. Hittills har ni fått in omkring 2500 bilder. Vad är det bilderna hjälper er att förstå?
Ja, det är fantastiskt att allmänheten är så involverad i det här. Och det är ju så att man kan titta på bilden, kan man avgöra hur den mår. Och sen kan vi också sätta det i samband med andra miljöparametrar som salthalt, temperatur, klorofyll. Där de mår dåligt, och finns det någonting som i de här andra parametrarna som kan förklara det. Mår de bättre i bräckt vatten och sämre i mer marint, och vad kan det då finnas? Så många ögon där ute som hjälper till med forskningen.
Så bra, och tack för att du berättade om maneterna. Tack så mycket, Kristina Appelqvist, marinbiolog vid Göteborgs universitet.
Tack ska ni ha.
Och alldeles strax så är det Eko här. Dagens Eko i P1. I vår andra timme så handlar det om bland annat om Norge och att de gick vidare i fotbolls-VM.
Vi måste ju faktiskt prata om det. Det kanske tar emot, men vi är också glada.
Det är vi innerst inne.
Här är kvart i fem Ekot. Trump bekräftar att han bad FIFA ompröva beslutet om avstängd amerikansk fotbollsspelare i VM. Och här hemma kommer det krav på förbud mot bekämpningsmedel med PFAS inom jordbruket. I studion Julia Brynolfsson. Men vi börjar i Ankara i Turkiet, där NATOs generalsekreterare Mark Rutte alldeles nyss höll en pressträff inför NATO-toppmötet som inleds där imorgon.
The investment is there. And now we need to ensure that we are translating our economic might into military capabilities. Putting the cash to work.
Ja, vi måste omsätta den ekonomiska styrkan till militär förmåga så att pengarna får jobba, sa Rutte. Och med nu vår korrespondent Nina Benner på plats i Ankara. Vad lyfter Rutte mer på den här pressträffen?
Ja, man sa apropå just militära investeringar att det kommer presenteras kontrakt värda tiotals miljarder under det försvarsindustriforum som också kommer hållas här i samband med mötet. Och det här fokuset på försvarsindustrin, på investeringar, det hänger ihop med det skifte som pågår just nu där den europeiska delen av NATO är igång med att rösta upp eftersom USA så tydligt har aviserat att det är nya tider nu, att deras militära engagemang i Europa är under nedtrappning. I övrigt så talade du om behovet av att fortsätta stödja Ukraina. Det är en fråga som kommer upp på mötet. Och sen talade han sig varm för just det skifte som pågår med europeiska länder som ju förbundit sig att öka sina försvarsinvesteringar rejält. Och det kommer också ske en genomgång här på mötet av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med de här planerna och hur sannolikt det är att de kommer att nå det mål som man kommer överens om på NATO-toppmötet förra året, som du kanske minns. Totalt 5% av BNP 2035 har länderna förbundit sig att lägga på försvarsinvesteringar, direkta försvarsinvesteringar, 3,5% av BNP.
Mm, vilka är de främsta utmaningarna för NATO nu inför att ledarna ska mötas?
En utmaning är ju själva säkerhetsläget. Ryssland väntas även i år pekas ut som det största hotet mot Europas säkerhet i slutdokumentet. Och senast igår så skedde ju attacker mot Kiev med många döda som en påminnelse om det allvarliga läget. Sen så är det de interna utmaningarna. Generalsekreterare Mark Rutte låter ju optimistisk. Han avfärdade de flesta frågor på pressträffen nyss som handlade om oenighet mellan USA och Europa. Men det finns ju en spänning här där USAs president Donald Trump och hans administration ofta uttrycker frustration över sina allierade i Europa. Och frågan är om de är lika nöjda med hur långt de europeiska NATO-länderna har kommit i den här omställningen som Mark Rutte är.
Säger vår korrespondent Nina Benner med direkt från Ankara. Och i Ukraina har minst 21 personer dödats och fler än 50, varav flera barn, har skadats i nattens ryska attacker mot huvudstaden Kiev enligt ukrainska myndigheter. Ryssland genomförde attackerna med drönare och ballistiska robotar. Ett bostadshus ska delvis ha kollapsat och människor tros vara fast under rasmassorna. Och Ukraina har i sin tur attackerat ett stort oljeraffinaderi i Omsk i Ryssland, uppger landets generalstab. Det ska ha börjat brinna i samband med attacken och enligt Ukrainas specialoperationsstyrkor är det den djupaste långdistansattacken som Ukraina utfört i Ryssland under tiden för den fullskaliga invasionen. Vi ska till USA nu. Det stormar runt det internationella fotbollförbundet FIFA efter beskedet om att FIFA häver avstängningen av den amerikanska VM-stjärnan Folarin Balogun. Beslutet från FIFA kom efter att USAs president Donald Trump tagit kontakt med FIFAs president och det samtalet bekräftade Trump nyss på en pressträff. Med nu vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Trump har ju svarat på frågor om det här. Vad sa han?
Ja, Donald Trump bekräftar nu att han personligen ringde till FIFAs president Gianni Infantino kort efter matchen i onsdags. En match där amerikanska anfallsstjärnan Folarin Balogun alltså fick ett rött kort för stämpling. Och ett rött kort för stämpling, det innebär enligt regelboken att man stängs av i minst en match. Trump säger nu att han ringde Infantino och bad honom se över avstängningen. Jag anser inte att det här var en stämpling, sa Trump nyss i ovala rummet. Vi kan lyssna på vad han sa.
So I saw the play and I'm a person that loves sports and was a good athlete and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
Ja, det här var inte en stämpling, sa Trump, och han motiverar det här med att han alltså hävdar att han själv kan sport. Han är väldigt kunnig, säger Trump här. Och han gav sig nästa andetag också på domaren och hävdar att domaren som gav det röda kortet, att han är, citat, suspekt. Så här sa Trump.
And this referee who is a little bit suspect, if you check his past. I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect.
Ja, Donald Trump riktar alltså misstankar mot domaren i den här matchen utan att förklara vad han menar med detta. Och Trump bekräftar alltså att han ringde FIFAs president, bad honom se över avstängningen av Balogun.
Vad vet vi mer om det här samtalet?
Ja, enligt CNN så ska Vita huset också ha försett FIFA med det man kallar för bevis för att kunna häva beslutet om avstängning. Vilka bevis det i så fall skulle vara, det är inte känt. Men igår söndag kom alltså beskedet från FIFA om att man häver avstängningen, ett oerhört ovanligt beslut. Men det betyder alltså att Balogun får spela i matchen senare ikväll i natt svensk tid i åttondelsfinalen mot Belgien.
Och det har ju stormat rejält runt FIFA efter det här. Vilka reaktioner har det väckt?
Ja, massiv kritik och en hel rad frågor och anklagelser om korruption och politiska påtryckningar nu när Donald Trump verkar göra sig själv till en sorts huvuddomare. Så att Europeiska fotbollsförbundet UEFA protesterar, Belgiens fotbollsförbund protesterar och om USA skulle vinna den här matchen ikväll så kommer ju det här FIFA-beslutet hänga kvar som ett frågetecken. Vilken betydelse har det att avstängningen hävdes och hur kom det här beslutet egentligen till?
Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg och mer om detta i Studio 1 i kanalen P1 efter klockan 5. Vi går inrikes. Naturskyddsföreningen kräver nu ett förbud mot att använda bekämpningsmedel innehållande PFAS. Nya siffror från Kemikalieinspektionen visar att PFAS-utsläpp inom jordbruket har fördubblats sedan 2018. Karin Lexén är Naturskyddsföreningens generalsekreterare.
Det som behövs är ett förbud mot PFAS-bekämpningsmedel och det är jätteviktigt.
Förra året besprutades de svenska åkrarna med nästan 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen. En ökning med 12% jämfört med året innan. Ett av medlen heter fluacinam och används mot bladmögel i potatis och kan skada hjärnans utveckling. Något SVT har rapporterat om. Och de nya siffrorna från Kemikalieinspektionen visar att fluacinam är det medel som ökat mest de senaste åren. Men förslaget om ett förbud skulle slå hårt mot många svenska livsmedelsproducenter eftersom det kommer ta flera år att ta fram alternativa medel som inte innehåller PFAS. Det säger Milena Bergman, kommunikationsansvarig på Svenskt Växtskydd som företräder tillverkarna.
Ökade skördeförluster, större resistensproblem och att viss odling inom specialgrödor framförallt upphör helt i Sverige. Det är ju myndigheternas ansvar.
Frågan om att införa begränsningar av PFAS-medel inom jordbruket har länge diskuterats inom EU. Men enligt Naturskyddsföreningen så går det arbetet för sakta. Det tyckte man också i Danmark där man förra sommaren förbjöd de bekämpningsmedel innehållande PFAS och som bedöms bilda det giftiga ämnet trifluoretiksyra. Ekot har sökt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari som skriver att de just nu arbetar med en övergripande handlingsplan rörande PFAS. Och enligt uppgifter till Ekot är strategin inspirerad av de regler som införts i Danmark och kommer presenteras inom några veckor.
Reporter Mikael Funke. Arbetsmiljöverket riktar skarp kritik mot arbetsmiljön för ambulanspersonalen i Gävleborg. Och regionen riskerar ett vite på 800 000 kronor om bristerna inte åtgärdas, rapporterar P4 Gävleborg. Myndigheten konstaterar att våld och hot är den största arbetsmiljörisken för ambulanspersonalen och kräver bland annat tydligare rutiner för hur hotfulla situationer ska hanteras. Under hösten förra året mördades en ambulanssjukvårdare i tjänst i Gävleborg efter att en man överfallit henne med ett vasst tillhygge. Över 1000 personer har gripits i en Europol-operation mot människohandel, uppger svensk polis som deltagit i den 5 dagar långa operationen som bedrivits i totalt 60 länder. 4 av de gripna var män från Göteborgsområdet och 2000 brottsoffer har identifierats. Kina provsköt tidigt i morse svensk tid en ballistisk långdistansrobot i Stilla havsområdet, vilket har mött kritik. Och roboten avfyrades samma dag som Australien tecknade en försvarsallians med önationen Fiji.
Connor, this is a huge development.
China confirming just in the last hour or so that it has.
Kinas robottest slogs upp stort i Australien, här TV-kanalen 9 News.
Enligt den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua så var det en kinesisk atomdriven ubåt som avfyrade en strategisk robot vid lunchtid kinesisk tid. Testet var inte riktat mot något specifikt land eller mål och länder i området ska ha förvarnats enligt Xinhua. Men reaktionerna lät inte vänta på sig. Japans regering uttryckte stark oro och uppmanade Kina att avstå innan testet enligt ett uttalande. Och Australiens utrikesminister Penny Wong kallade det för destabiliserande i australiensiska ABC News.
Australia has been clear with China that we regard this as destabilizing to the region.
Senast Kina gjorde något liknande, det var 2024. Och det nya robottestet kommer samtidigt som Australien idag skrev under en försvarsallians med önationen Fiji. En allians som av bedömare ses som en markering mot Kinas ambitioner i regionen. Ambitioner som skapar oro, det visar inte minst robottestet idag, säger docenten och säkerhetsexperten Anna Pauls vid Massey-universitetet på Nya Zeeland till Ekot.
China and China's growing security interests in the Pacific, as we witnessed today, is of concern.
Björn Djurberg, Bangkok.
Så ska vi återvända till fotbolls-VM. Norge hade inte kvalificerat sig till VM på 28 år och nu är de i kvartsfinal efter att ha slagit ut Brasilien. Många frågar sig hur norrmännen blev så bra på fotboll. Håkon Grötland är chef för spelarutveckling på Norska fotbollförbundet och säger så här om det norska framgångsreceptet.
Norsk fotboll investerte massivt i det å utvikle spillere. I den spillerutviklingssatsningen vår så har vi greid å lage en modell hvor vi samarbeider breddeklubber, toppklubber, fotballforbundet. Og det er vel det nærmeste jeg kommer en slags, hvis det noe hemmelighet i Norge, så det at vi kanskje best i Europa på samarbeide.
Inom norsk fotboll taler man om den norske modellen, et helomfattende sätt att se på fotboll. Bland annat ingår att låta barn spela kvar i sina lokala klubbar, till skillnad från i många andra länder där storklubbarnas akademier dammsuger upp de stora talangerna redan i 6-7 års åldern.
Ja, när vi snackar om den norska modellen så tänker vi att för det första det är mycket viktigare för oss att utveckla flest möjliga som blir glada i fotboll framför att utveckla toppspelare. Så det är ju när vi snackar om barn så önskar vi att de ska vara i sin lokala klubb och samma med vänner och ha det gøy med fotboll.
Först när spelarna är 12 år gamla börjar man spetsutveckla de största talangerna, som i tonåren går in i storklubbarnas akademier. Men även där har man inom norsk fotboll enats om ett gemensamt sätt att spela och en gemensam fotbollsfilosofi, vilket gör att spelarna kan gå från klubb till landslagsfotboll på ett sömlöst sätt, eftersom alla har en liknande fotbollsfostran. När Håkon Grötland tittar på det norska herrlandslag som på lördag spelar kvartsfinal mot England, så är han mest stolt över gruppen och lagandan, som enligt honom är en följd av den norske modellen.
Ja, men det jag kanske är mest stolt av när jag ser det landslaget vårt nu är att det är så, det är ett lag och det är ingen egor. Så det är som det är väldigt ydmyka, fina karer som representerar Norge och det är lite stolt av det. Och det har vi också varit väldigt upptatt av i vår modell de senaste 10 åren, att du må uppföra både på och utanför banan.
Håkon Grötland vid Norska fotbollförbundet, reporter Hugo Bernhard. I kväll och i natt väntas regn i stora delar av Götaland och Norrland. I övrigt en del kvällssol och natten blir mestadels klar. Imorgon väntas allmänt mycket moln med regn eller skurar som i söder kan bli kraftiga. Under eftermiddagen från Götaland upp över Svealand och Gästrikland risk för åska. I söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 10 och 15 grader. Ekot producerades av Ola Henriksson, i studion Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1:s andra timme. Nya larm om rysk provokation.
Polen sägs vara nästa mål. Hur kommer NATO agera? Toppmöte i Ankara i veckan.
Och Norge fortsätter att ro. Mm, Sveriges lillebror är redo för kvartsfinal.
Men VM handlar nästan lika mycket om Trump och kritiken mot FIFA.
Och på Sicilien försöker en hel by läka efter vinterns katastrofala jordskred.
Ja, här är riktigt äventyrligt här nu. Går vi genom högt gräs för att nu ta oss fram till en utsiktspunkt där man kan se då jordskredet.
Reportage
hjälp.
I Studio 1 som
nu ser man.
Också handlar om vad som kyler när lägenheten blivit en bastu.
Persienner, korsdrag eller yoghurt på rutorna. Välkommen att lyssna. Marcus Karlhed och Ylva Lilja i studion.
Vi börjar i Ankara, för imorgon samlas ledare från NATOs länder i den turkiska huvudstaden.
Och bara för en stund sedan mötte NATOs generalsekreterare Mark Rutte pressen inför morgondagens möte. Och Nina Benner, korrespondent på Sveriges Radio, du är på plats i Ankara. Du lyssnade på den här pressträffen. Vad sa Rutte?
Man talade om det skifte som pågår just nu och om de stora militära investeringar som behöver göras nu när Europa kommer ta större del av ansvaret för sitt försvar, som man sa. Och så att det kommer att presenteras kontrakt värda tiotals miljoner här under de dagarna. Så fokus den här gången på det här NATO-toppmötet lite mer på verkstad, kanske man kan säga. Alltså på konkret hur pengarna ska förvandlas till försvarsförmågor, som Rutte sa. Och han talade också en del om det hotfulla omvärldsläget och Rysslands krig i Ukraina. Mm.
Imorgon inleds mötet. Vad står på agendan?
Ja, men dels som sagt försvarsinvesteringar. En nyhet som skulle kunna komma där handlar om svenska Saab. Förhandsuppgifter från bland annat Sveriges Television säger att Saab kommer att få leverera mer än hälften av de övervakningsplan som NATO ska köpa in. Och det är en nyhet som mycket väl kan komma att presenteras här imorgon. Sen kommer det också handla det här mötet om Ukraina. President Zelensky kommer hit till den middag som hålls imorgon. Och så till slut, inte minst viktigt, frågan om hur långt de olika europeiska NATO-länderna har kommit med planerna för det som man kom överens om förra året, att satsa 3,5% av sina BNP på direkta försvarsinvesteringar och ytterligare 1,5% på saker som civilförsvar och infrastruktur. Det här är höga nivåer som man ska vara uppe i senast 2035. Och ledarna ska då gå igenom, de ska ha diskussioner om hur de här planerna ser ut, hur trovärdiga de är, hur långt man har kommit. Det här är diskussioner som inte är offentliga, men det är ingen hemlighet att olika länder har kommit olika långt.
Lite av agendan där alltså. Det har varit en del fram och tillbaka också angående president Trumps medverkan. Kommer han imorgon, eller hur blir det?
Jo, han kommer. Han kommer till middagen och sen så kommer han också till toppmötet som är på onsdag. Det toppmötet är bara 3 timmar, väldigt fokuserat, precis som förra året. Det tolkas allmänt som ett sätt att minska risken för att tappa fokus och för att få överraskande utspel från Donald Trumps sida. Mark Rutte lät ju väldigt optimistisk idag. Det är också hans roll att hålla ihop alliansen. Men det är väl oklart ifall Donald Trump kommer vara lika nöjd med hur långt de europeiska NATO-länderna har kommit med sina, ska vi säga, ambitionshöjningar.
Vi tackar dig där, Nina Benner, för den rapporten från Ankara. Och samtidigt som NATOs ledare samlas där i Turkiet så har flera medier publicerat uppgifter om att USA varnat Polen att Ryssland planerar att attackera landet inom närtid. Vi har med oss Johan Hovenen nu, överstelöjtnant och lärare på Försvarshögskolan. Välkommen. Och Anna Wislander, Nordeuropachef vid den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Du är också välkommen. En fråga till er båda två här. Ryssland förbereder sig inför en attack mot Polen, alltså. Det är uppgifter som vi kan läsa om i medierna. Anna Wislander först. Hur troligt bedömer du att det här skulle kunna hända?
Ja, det är svårt att säga. Det är ju mer diffusa uppgifter än vad det var, om vi säger de uppgifterna som kom inför den fullskaliga invasionen av Ukraina 2021-2022. Det är samtidigt så att det är klart det är lite förvånande att det kommer ut den här uppgifterna att det handlar inte bara om mellan 3 till 5 år som har tidigare sagts, utan nu har det ju pratats om någonting här inom en eskalering inom några veckor eller månader, en begränsad militär attack. Ja, jag tänker så här att det finns väl några saker som talar för det. Att den ryska hybridkrigförmågan har ökat de senaste 10 åren, det vet vi. De har blivit skickligare på det och skulle kanske därmed kunna vara djärvare. Vi vet att NATOs oenighet har varit ovanligt stor på senare tid. Både Grönlandskrisen och sen Irankriget, och det kan tala för att Ryssland tycker att det här är en bra tidpunkt att testa enigheten. Och sedan går ju kriget i Ukraina väldigt dåligt, och Ryssland skulle kanske då vilja få till någon slags förhandlingar på, mer på ryska villkor. Men det finns ju också märkligheter i detta naturligtvis, som bland annat då att det bygger på amerikanska underrättelser samtidigt som USA drar tillbaka trupp från just Polen. Polen vill naturligtvis trycka på USA i en sån här situation. Det kan också driva på den här typen av information som man delar. Och sen så kan det vara skrämskott också från Ryssland naturligtvis, att även om man inte har någon förmåga att göra någonting så vill man skrämmas i ett sånt här läge.
Svårt att värdera de här medieuppgifterna, låter det som. Vi kommer tillbaka till dig lite senare, Anna Wieslander. Jag vill bara bolla över det till dig, Johan Hovinen. Ja, du hör vad Anna Wieslander säger här.
Ja, men vi pratar främst om en begränsad attack i så fall. Ryssland har bundit otroligt stora resurser i Ukraina, så att det är svårt att genomföra någonting. Men vi har ju samtidigt sett i september förra året att Ryssland hade förmåga att via Belarus ta in 20 stycken drönare, om än obeväpnade, mer som spaningsdrönare i polsk luftrum. Och vi har ju haft ryska MiG-31 som ett stridsflygplan i luftrummet hos Estland i 12 minuter. Och det är ju ett flygplan som normalt sett skulle kunna beväpnas med Kinzhal, den här hypersoniska roboten som används flera gånger i Ukraina.
Så du ser att den här eventuella ryssförberedelsen, en attack mot Polen, du tänker att det kan vara ganska troligt?
Jag skulle inte utesluta det. Vi har sett ett typ av mönster av såna här typer av händelser där man gärna prövar de redan existerande NATO-mekanismerna som finns. Till exempel enhanced air policing i Polen.
Men hur väl rustade är Polen för en rysk provokation?
Ja, men Polen har en väldigt potent försvarsmakt och har rustat väldigt mycket under de senaste åren och förstärkt sig. Man har en försvarsmakt som omfattar drygt runt 220 000 personer och strävar upp mot en 300 000 personer. Köpt mycket utrustning från olika länder så att man har beväpnat sig.
Anna Wieslander, om Ryssland skulle försöka sig på att testa NATOs gränser då, hur tror du att en sån attack eller operation skulle se ut?
Ja, det är svårt att säga, men alla de här delarna har ju testats och pratats kring länge.
Det är ännu svårare att säga när du har en hund i bakgrunden där som också vill vara med i Studio 1. Förlåt. Vi kan bolla över den där till Johan Hovinen som sitter här i studion. Hur tror du att du var inne på det tidigare, vad det skulle kunna vara för typ av attack eller operation?
Jo, men det handlar också om att det är någonstans på det som Anna var inne på tidigare, att pröva NATOs trovärdighet och pröva de olika mekanismerna som finns för att se hur man reagerar. Det är ju till syvende och sist som så att artikel 3 i FN eller i NATO-stadgan är ju som handlar om självförsvar. Den ska ju man agera på först. Artikel 5 som är det kollektiva försvaret, den kommer efter ett konsensusbeslut i Nordatlantiska rådet där alla statschefer då premiärministrar beslutar.
Och Polen ligger nära Sverige. Hur skulle Sverige bidra om det skulle bli en rysk provokation mot Polen?
Ja, om Polen skulle ställa frågan så kan man nog rimligen anta att Sverige skulle lämna understöd till Polen utifrån de förmågor och resurser som vi har tillgängliga för att kunna stödja Polen.
Och vad skulle det kunna vara?
Ja, men vi har ju flugit enhanced air policing i Polen tidigare under 2025, och vi skulle mycket väl kunna komma och göra en förstärkning i den riktningen liknande igen.
Anna Wieslander, vad säger du, hur redo är NATO att svara på ryska provokationer?
Jag tror NATO är redo för detta i och med att vi har haft ett läge där Ryssland har ju testat de här olika delarna mer eller mindre medvetet länge. Så jag tror att på den militära sidan och med Polens beredskap och baltiska staterna så är det egentligen är jag inte orolig alls. Utan det enda som skulle kunna ligga, det är ju just om enigheten inom NATO skulle falla. Men amerikanerna hittills har ju inte gett några sådana signaler att man lämnar NATO. Så jag tror att om det blir ett riktigt allvarligt läge så kommer man att sluta upp på det här sättet.
Och den här solidaritetsprincipen, NATOs artikel 5, betyder den automatiskt att NATO kommer till Polens undsättning?
Nej, det finns ingen automatik i artikel 5, men det finns ju mycket styrka i de planer som man har gjort och de förberedelser man har och den struktur man har. Så att egentligen är det ju, och alla vet att detta kommer ske väldigt fort. Man vet numera att det kommer vara ett oklart underrättelseläge. Och mycket har ju övats på det, just på det här sättet. Så på det sättet är det ju inget nytt. Det nya skulle ju vara om Ryssland verkligen gör det. Det är ju i så fall skillnaden, att detta sker på ett systematiskt medvetet sätt där Ryssland har ett mål som är liksom, troligen då att splittra NATO till exempel. Det skulle vara det nya i detta. Men i stort är ju detta övat och förberett. Mm. Just den här typen av gråzons som går över till militärt. Det är ju det vi har sett det senaste årtiondet.
Det är ju uppgifter, inget som har bekräftats. Hur pratar man om den här typen av ryska provokationer inom NATO?
Ja, men det sker ju hela tiden egentligen. Därför att vi har ju sett ett systematiskt hybridkrig från rysk sida under 10 år snart. Och vi har också sett hur Ryssland förbättrar både sin förmåga att agera brett över länder. Vi såg det senast med de här drönarattackerna som kom där runt 2025. Och genom olika, samtidigt i olika domäner. Det kan vara cyberspionage, sabotage som sker ungefär samtidigt. Så detta har man ju verkligen ögonen på. Det svåra är ju bedömningen. Hur allvarligt är det? Vad är syftet med det? När går det över i någonting som då behöver ha ett militärt gensvar på bästa sätt? Vad? Just det är ju det som Ryssland i så fall vill utnyttja. Svårigheten är ett sådant läge som man då brottas med.
Johan,
men samtidigt finns det mycket förberedelser.
Ja, det finns mycket förberedelser. Johan Hovenen, för ett par veckor sedan så presenterade Försvarsberedningen en delrapport där de kom till slutsatsen att det är troligt att Ryssland kan komma att testa NATO inom närtid. Vi har också hört Sveriges överbefälhavare som har varnat om att Ryssland kan vilja testa NATOs försvar. Är det den här typen av provokationer eller tester som man syftar på då?
Ja, det ligger i den riktningen. Och det ska vi ha klart för oss, att NATOs trovärdighet avgörs ju inte i Bryssel eller i Stockholm eller i Washington för den delen, utan den avgörs ju i Moskva. Och det är hela tiden det mönstret som vi jobbar ut efter, det är att försöka upprätthålla det som NATO beskriver som deterrence and defense, det vill säga avskräckning och försvar. Och det är den positionen hela tiden som prövas av den ryska sidan med olika typer av är det bara ett löst snack hela tiden som försiggår, utan eller är det de facto att de övergår till att genomföra handlingar här också?
Men att Ryssland vill testa NATOs försvar, vad väntar Ryssland sig för gensvar?
Ja, men det kan vara olika saker. Till exempel så såg vi när de här 20 drönarna kom in i polskt luftrum. På vilket sätt agerar man? Ja, man skickade upp stridsflyg. Man avfyrade jaktrobot för några miljoner kronor mot någonting som kostar 50 000 kronor. Det är ekonomiskt. Man har inte rätt mekanismer för att hantera den typen av hot. Man kontrollerar tiden på jaktstarten på Baltic Air Policing, NATOs framskjutna jaktflyg i Baltikum i Estland. Hur lång tid tar det innan man kommer upp? Och kan de avvisa? Vad gör de för någonting under den tiden? Visar de sina vapen när de kommer upp från NATOs sida? Eller går de fram och försöker handtecken signalera. Det finns lite massvis med olika sätt att se hur agerar man och hur snabbt agerar man också.
Så Ryssland vill liksom lura fram NATO-ländernas vapenstyrkor?
Ja, och signalering och se hur det här fungerar. Mm. Och sen efteråt också, vad blir debatten i Västeuropa om det här bland NATO-länderna? Gör vi rätt saker? Vad har man för inställningar bland de olika NATO-medlemmarna till olika frågor?
Mm. Tack så mycket Johan Hovonen, överstelöjtnant och lärare på Försvarshögskolan. Och tack också till Anna Wislander, Nordeuropa-chef vid den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. Före det hörde ni också Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som bevakar toppmötet i Ankara.
Vi ska snart tala om att Norge fortsätter att överraska i VM. Efter segern mot Brasilien så är de ju nu klara för kvartsfinal.
Det är de, men fotbolls-VM handlar nästan lika mycket om kritiken mot FIFA efter att USAs stjärna för Laren Belagans avstängning hävts. Och nyss berättade Donald Trump att det var just presidenten som ställt frågan till FIFA.
So I saw the play. And I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
USAs president Donald Trump, där med nu vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Gina, Trump har just svarat på frågor om det här. Vad sa han mer än att han är en som förstår sport väldigt bra och att det inte var något som borde varit en straff?
Ja, han bekräftade det här som flera amerikanska medier har rapporterat senaste dygnet, nämligen att det var Donald Trump själv som personligen ringde till FIFAs president Gianni Infantino kort efter matchen i onsdags mellan USA och Bosnien-Herzegovina. Och det där var ju en match där amerikanska anfallsstjärnan Balogun alltså fick det här röda kortet för stämpling. Enligt regelboken innebär det att han skulle stängas av i en match. Men Trump säger att han ringde Infantino och bad honom se över avstängningen. Jag anser inte att det var en stämpling, sa Trump. Och så motiverade han detta med att han själv tycker att han kan sport, att han är en bra idrottsman. Han är väldigt kunnig, säger han. Så han menade då att han ansåg att det här inte skulle ha lett till ett rött kort och definitivt inte till avstängning.
Han hade också tydliga tankar om just den här domaren som det handlar om.
And this referee who is a little bit suspect. If you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect.
Trump sa också att Laren Belagan är en viktig spelare för det amerikanska laget. Vi kan väl lyssna på det också.
If they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team to play, I think it would have had a big stain.
Gina Lindberg, vad vet vi mer om det här samtalet som Trump alltså ska ha haft?
Ja, han säger att han själv ringde och att han inte direkt har beordrat vad som skulle hända, utan att han bad Gianni Infantino att se över beslutet om avstängning. Och han gör ju också en klassisk Trump här genom att säga att jag vill inte misstänkliggöra domaren, men så gör han det i alla fall genom att säga att domaren är suspekt. Och vad det är för misstankar han har mot den brasilianska domaren Rafael Claus, det gör han inte heller klart, utan han säger bara att det är en suspekt person och att han har en suspekt bakgrund. Enligt CNN och Politico så ska Vita huset ha inlett en sorts kampanj i onsdags efter matchen där man bestämde sig för att försöka ta kontakt med FIFA och få dem att häva det här beslutet om avstängning. Och det kulminerade alltså med samtalet som Donald Trump själv personligen ringde till Gianni Infantino, och det leder ju till massiv kritik förstås och misstankar om politisk påtryckning och korruption.
Mm. Vi ska prata mer om reaktioner och sådär, men du som bevakar Trump och USA länge, alltså vad säger det dig att Trump faktiskt går ut och erkänner att han ligger bakom det här samtalet? Han har lyckats få fotbolls-VM att handla om honom till slut.
Han har gjort sig själv i det här ögonblicket till en sorts huvuddomare för hela fotbolls-VM. Och han betonar ju att det inte är hans beslut, men att han som USAs president tar direkt kontakt med FIFA-presidenten om ett enskilt fall på det här sättet, det är ju någonting som är fullkomligt unikt och som förstås leder till väldigt, väldigt starka reaktioner. Och det kommer ju också leda till frågetecken. Jag menar, nu spelar USA mot Belgien åttondelsfinalen ikväll eller i natt, svensk tid, och det här FIFA-beslutet om att häva avstängningen av Balogun, det kommer ju hänga kvar som ett mörkt moln över den här matchen. Skulle USA vinna så kommer det väckas många frågor om betydelsen av att den här avstängningen hävdes och hur det här beslutet egentligen fattades och vad Donald Trumps samtal hade för betydelse. Mm.
Vad verkar intrycket vara om FIFA i USA? Vad tycker man om organisationen FIFA?
Ja, det är ju välkänt att Donald Trump och Gianni Infantino har en väldigt stark koppling och en nära relation. Där vi har sett tidigare hur Gianni Infantino har varit med Trump på resor, att han har deltagit när Trump inrättade sitt så kallade fredsråd och att Infantino personligen överlämnade en pokal och en medalj, det som kallas för FIFAs fredspris, som räcktes över till Donald Trump som första mottagare.
Ina Lindberg, Washington-korrespondent, tack så mycket. Daniel Svensson, docent i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Att en president blandar sig i fotbollen på det här sättet, hur anmärkningsvärt är det?
Ja, det är ju väldigt anmärkningsvärt. Och det är ju bara det senaste, om man har följt utvecklingen kring FIFA över tid, så är det inte första gången som fotbollen blandas ihop med politik på olika sätt. Men här tar man det väl till en ny nivå i och med att det är ett beslut i det direkt sportsliga. I och med att det är en avstängning som hävs som påverkar det sportsliga. Så att det är en delvis ny nivå ändå, även om det har varit problematiska saker som har skett innan.
Det europeiska fotbollsförbundet UEFA kallar beslutet för obegripligt. Även svenska fotbollsförbundet har riktat kritik och efterfrågat mer transparens i beslutet. Vad tror du, vad kan det leda till för konsekvenser det här?
Ja, men den största konsekvensen tycker jag ändå är att det blir ett väldigt stort trovärdighetsproblem, för att det finns ingen transparens här. Vi hörde lite om bakgrunden och att en politiker har hört av sig och vill ha en ändring på ett beslut och sådär. Men hur ser den här processen ut inom FIFA? Vem är det som har fattat det här beslutet? På vilka grunder? Kan man prata om att det finns en likhet inför fotbollens regler och lagar efter det här, och vilka andra beslut kan upphävas utan synbar motivering? Det är en väldigt farlig väg att gå.
Men rent konkret då, att UEFA nu går ut och kritiserar även Svenska fotbollförbundet, kommer det här ge någon effekt?
Ja, alltså de gör ju vad de kan då, kanske att gå ut och protestera, och det är ju ett steg att ta. Sen kanske inte det blir någon ändring på just det här beslutet, men det har väl varit en diskussion under längre tid också av hur ska till exempel UEFA och Svenska fotbollförbundet agera gentemot FIFA när det har blivit allt mer uppenbart att man går i en problematisk riktning som rimmar väldigt dåligt med den svenska idrottens demokratiska värderingar och värdegrund. Så att det finns säkert fler steg man kan ta, och Sverige som enskild nation kanske inte kan påverka supermycket, men inom ramen för UEFA att driva de frågorna så är ändå UEFA en väldigt stor aktör inom världsfotbollen. Så om de skulle sätta rejäl press på FIFA så finns det ju möjligheter att det kan leda någon vart.
Men det här att idrotten ska vara fri från politik, är det fortfarande en realistisk beskrivning av världsfotbollen?
Det har det nog inte varit på väldigt länge, även om vi i Sverige har varit väldigt förtjusta i den föreställningen. Men bara under Infantinos tid här som ledare för FIFA så har det blivit allt mer uppenbart att det inte bara är omöjligt att tänka sig fotbollen som helt opolitisk, utan att man har satt satt fotbollen i en direkt politisk riktning liksom, och använder fotbollen för att stödja vissa politiska riktningar som går också tvärt emot våra värdegrund kring vår idrott.
Ja, just det. Vi hörde vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, skriver det som att president Donald Trump ser sig som en huvuddomare i fotbolls-VM och han tycker själv att han kan mycket om sport. Kan man se det som att presidenten faktiskt ser sig som en huvuddomare i det här fallet?
Jag vågar inte spekulera i hur han ser på sin kompetens kring det här, men det är ju intressant om inte annat att man har en politiker som går in direkt och försöker överpröva vissa beslut som fattas. Och att ironiskt i det här fallet också att FIFA ju har infört det här videodomarsystemet som användes. Att den här avstängningen skulle bli till i första läget och sen ska man då överpröva den överprövningsinstansen ytterligare en gång och utan transparens och så blir det ett stort trovärdighetsproblem.
Ett stort trovärdighetsproblem. Tack Daniel Svensson, docent i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Fotbolls-VM är ju mer än kritiken mot FIFA som vi har pratat om här. Norge går som tåget i mästerskapet. Vi vänder blad lite, Ylva, och ja, pratar om det istället. Det är lite roligare. 2-1 blev det vinst mot Brasilien.
Jon Persson, Radiosportens expertkommentator. Hur förändrar den här VM-turneringen bilden av Norge internationellt?
Ja, men ganska rejält skulle jag säga. Det är ju såklart inte något av de lagen som har varit på den här scenen och presterat förut. Så att, en stor förändring skulle jag säga bilden av Norge till det positiva såklart. Då, för att överraskningen när man slår ur Brasilien, det här är ju på något sätt deras hemmaplan. Så är det ju ett Norge som det helt plötsligt talas med helt andra bokstäver och storlek på orden.
Och man pratar ju mycket om Erling Haaland. Den långa drassuten som gjorde båda målen för Norges räkning. Men det är väl inte bara han som står bakom Norges framgång?
Nej, jag tror att det är ett lagspel fortfarande, absolut. Han är ju såklart avgörande och tungan på vågen. Men de stora lagen har ju varsin sån egentligen. Så att det är klart, den stora skillnaden blir ju egentligen vad som finns bakom då. Det är ju där framförallt som Norge har en bra bredd. En stor bredd. Sverige har också sina stjärnor, men vi når inte så långt som Norge gör och är inte riktigt lika bra just nu. Och det handlar ju såklart om de som är, vad ska man säga, tillhör truppen och tillhör gruppen men ändå kanske inte den största stjärnan. Och där är ju Norge väldigt, väldigt bra. Där man har 7, 8, 9, 10 spelare som är på riktigt, riktigt hög nivå.
Men finns det någonting i övrigt som Sverige kan lära av det norska landslaget?
Ja, men alltså, Norge har jobbat många, många år med vad ska man säga, lagspelet, taktik, strategi och så vidare. Och där har ju Sverige fått lov att börja om här nu sista åren ett par gånger. Vi hade en förbundskapten för något år sedan, Jon Dahl Tomasson, och sen har Graham Potter tagit över. Så att där tror jag att det finns en hel del att göra, såklart, i hur man agerar tillsammans och spelarna lär känna varandra och så vidare. Den är självklar, men sen är det också hur kollektivet jobbar tillsammans. Så jag tycker också att vi har en del att lära av i Norges försvarsspel, men vi har ju också stjärnor på nästan i alla fall samma nivå som Haaland i Alexander Isak, i Viktor Gyökeres, så förhoppningsvis kommer han tillbaka någon gång också, Dejan Kulusevski. Så att, ja, det kan vara en ljus framtid även för Sverige.
Och nu väntar England lite kort bara. Hur stora är chanserna för Norge i den matchen?
Ja, de är stora. Jag skulle säga att Brasilien är mycket bättre än England. Det är min bild av det i alla fall. Sen är det klart att det är svårt att säga när inte de lagen har mötts. Men England gick vidare igår genom att slå Mexiko. Imponerande på sitt sätt. Men jag hade nöjet att följa matchen. Och ja, min bedömning är att Norge har stor chans att ta sig ytterligare ett steg.
Mm. Roligt för vår lillebror som vi ibland säger. Eller de säger storebror om oss, tror jag. Tack så jättemycket, Jon Persson, Radiosportens expertkommentator.
Då ska vi till jordskredet på Sicilien som skadade ön i vintras.
Ja, det såg ut som ett snitt skurits rakt genom en stads gamla kvarter. Så husen bokstavligen balanserade på kanten till ett stup. Hundratals kommer aldrig kunna återvända till sina hem.
Och vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg åkte dit, mötte lokalbor som försöker läka såren efter en naturkatastrof.
Det är den årliga kronärtskocksfestivalen i staden Niemi på sydöstra Sicilien. De små violetta kronärtskockorna som är stadens stolthet och delikatess tillagas över eldar i grillar utställda på gatorna. Här säljs också jordbruksredskap och växthus sida vid sida med leksaker, kläder och handgjorda kronärtskockor i keramik. Människor trängs i ett myller inbäddat av rök och musik. Och där rör jag mig framåt i snigelfart i sällskap av en av stadens präster, Don Giuseppe Caffà. Vi kommer inte många meter innan han blir stoppad av någon som vill byta några ord. Det här var en grupp personer från Messina, förklarar Don Giuseppe.
Loro sono della provincia di Messina. Mi hanno contattato dopo l'evento franose e ci hanno portato un sacco di aiuti.
De kom med hela laster med mat och förnödenheter precis efter jordskredet i januari. Vi bjöd in dem för att dela festen med oss och de har hyrt en hel buss för att så många som möjligt skulle kunna följa med, säger han.
Noi li avevamo invitati per la sagra, sono venuti con un pullman, mi dicevano.
Don Giuseppe är prästen som också fungerar som socialarbetare, själavårdare och socialt kitt i Niemi. Längs vägen delas det ut sicilianska bakverk, cannolis, fyllda med en ricotta kräm med smak av choklad, citrus eller vanilj.
Vi facciamo assaggiare un dolce tipico siciliano.
Prego. Tacksamheten är överväldigande. Det är kyrkan som hjälpte till att få fram nödbostäder, kläder, husgeråd, mat och hjälpa nödställda företagare. De är navet som får andra saker i rörelse. Och festivalen som funnits i över 40 år är viktig för att ingjuta ny topp i Niemi, där uppe på platån som höjer sig över kronärtskocksodlingarna.
Det är la festa più grande che abbiamo, una delle più grandi feste in Sicilia.
Det är en av de största folkfesterna på hela Sicilien och den behövs för framtidstron och lockar många besökare hit, säger Don Giuseppe Caffà.
È anche un motivo per riprendere la nostra vita normale.
En rapport från Italiens institut för miljöskydd och forskning från 2025 slår fast att nästan en fjärdedel av Italiens yta har förhöjd risk för jordskred. Och närmare 1,3 miljoner italienare lever i det som definieras som högriskområden. Niemi är ett av dem. Jordskredet med sina dramatiska bilder skakade Italien. Premiärminister Giorgia Meloni åkte dit precis efter och lovade att det statliga stödet till de drabbade inte skulle dra ut på tiden. Det är Guds försyn att jordskredet skedde under dagtid så att ingen dog, säger Giovanni Lomonaco, som är en av de som var tvungna att lämna sina hem i januari i området där rörelserna i marken fortfarande inte helt har upphört.
Questa anche è stata una fortuna di Dio che ci ha salvato. È stato di giorno e sia anche Dio che ci ha protetto in questo caso. Sono
belli ma a me non piace. Giovanni tar med mig till en utsiktspunkt strax utanför Niemi där man ser stadens historiska kvarter på avstånd.
Ja, här är riktigt äventyrligt här nu. Går vi genom högt gräs, kaktusar, kravallstaket som är för en avspärrning. För att nu ta oss fram till en utsiktspunkt där man kan se då jordskredet. Både det som var här i januari 2026 men även ett jordskred som faktiskt var 1997 redan. Det var däremot inte alls lika omfattande som det här som nu har gått som en halvcirkel runt staden. Och hjälp, hjälp, hjälp. Nu ser man. Det här är ju helt galet.
Qui dove vediamo di fronte qua, se vedi dove ci sono quei palazzi più alti e dove c'è stata la frana, Lì ci sono delle macerie che sono crollate già due case che magari si vedono.
Nishemi poserar våghalsigt på kanten av en mellan 25 och 50 meter hög lodrät jordvägg. Giovanni pekar också på resterna av ett par hus nedanför. Tidigare var det en slänt där och det fanns en väg som band ihop den södra delen av staden med jordbruksmark och dungar nedanför. Att de här kullarna där jag lekte som barn skulle rasa ihop så här, det trodde jag aldrig, säger han.
Da bambino in tutte quelle colline così io da bambino che ci giocavo non potevo pensare che succedesse una cosa di questa in questo paese.
Orsakerna till det stora jordskredet är inte helt utredda än, men Nishemi är byggt på instabil mark med lager av genomsläpplig sand ovanpå tätare lera. Vatten rinner lätt ner genom sanden men stoppas upp av leran. Då mättas marken med vatten och det kan börja glida. Till det kommer människans påverkan. Brister i avlopp, vattenledningar och dagvattenhantering kan ha gjort marken ännu blötare. Och när klimatförändringarna ger större svängningar mellan torka och kraftiga regn ökar också risken för den här typen av jordskred.
La frana del 1997 si dovevano apporre delle opere per evitare che ciò accadesse, ma quelle opere non furono mai fatte.
Redan 1997, då det var ett mindre jordskred, fick man medel både från staten och regionalt för förebyggande åtgärder. Prästen Don Giuseppe Caffa hävdar att de pengarna aldrig används. Istället så har instabiliteten i marken förvärrats sedan 1997. Säger han.
Questo, quello che abbiamo avuto adesso, è stato peggiore di quello di prima.
Han hävdar att det stora jordskredet hade kunnat undvikas, men nu är vi här, konstaterar han när vi rör oss längs staketet som är gränsen till den röda zonen.
Ecco, si poteva evitare, sì, si poteva evitare. Però siamo qui.
Ne avevo sette. Sono rimasti tutti qua. Ieri.
Någon dag senare tar Giovanni Lomonaco med mig till sitt hus som ligger bakom ett högt låst staket inne i den avstängda zonen. Snart tas ett beslut om när huset ska rivas. Giovanni har med sig mat till sina 7 katter som bor kvar där inne bakom stängslet.
Ci porto da mangiare, io devo mangiare. Sì. Che c'è? Non lo so cosa pensare, questo silenzio, questa oscurità.
E come era prima? Era vivace la...
Sì, questa zona era molto vivace.
Han pratar också om att det är så stilla. Att före jordskredet så var det alltid mycket barn här och lekte. På den här tomten, här bredvid. Alltid så var det barn här. Det är en lekpark. Så att man ser fortfarande rutschkanan där. Bakom högvuxet vildgräs. Och ogräs som tränger upp genom fogarna i platsättningen.
È tutto in un silenzio che sembriamo in questo momento sembriamo in un cimitero. Sì. In un silenzio assoluto.
Cecilia Blomberg, Nishemi.
Även om temperaturerna just nu är beskedliga så har det varit riktigt varmt på sina håll i juni.
Och när värmen slår till då kan svenska bostäder snabbt bli svåra att vistas i.
Men hur mycket går egentligen att göra för att inte bostaden ska bli en bastu om man inte vill använda AC?
Med nu Björn Palm, seniorprofessor i energiteknik på KTH. Du forskar om värme och kyla. Hej Björn.
Hej, hej.
Vad är det viktigaste man kan göra för att hålla nere värmen inomhus?
Det viktigaste är att försöka se till att värmen inte kommer in. Och värmen kommer in huvudsakligen som solstrålning via fönstren. Så kan man skärma av fönstren antingen med markiser, eller om man inte har möjlighet att sätta upp markiser så kanske man kan sätta persienner eller gardiner och dra för dem. Här ska de då vara ljusa så att man speglar ut så mycket av solstrålningen som möjligt.
Och när ska man,
så det är en sak.
När ska man ändå ha fönstren öppna då, och när ska de absolut vara stängda?
Ja, om det är så att det är varmare utanför fönstret än innanför, då kan man ju fundera på om man ska öppna eller inte. Alltså om vinden blåser så att det är bra att ha drag naturligtvis. Man ska inte se till så att det blåser in varm luft utifrån. Om det däremot blåser från norra sidan av huset så kanske det är bra att ha ett korsdrag även om det är varmare utanför än innanför. Det viktigaste är att fundera på vartåt går värmen så att säga. Går den ut eller in?
Men hur stor skillnad gör persienner eller gardiner eller markiser?
Ja, det är svårt att svara på i generella termer. Det beror ju på hur stora fönster man har. Men det kan göra flera graders temperaturdifferens in i huset om man har stora fönster.
Vad är det vanligaste?
Så det kan ha stor effekt. Mm.
Ja, vad är det vanligaste misstaget då som vi gör när det är hett ute?
Vanligaste misstaget, ja, att man inte skärmar av helt enkelt. Jag tror att det är det vanligaste. Och sen så det andra stora misstaget är ju att man, om det är så att temperaturen är svalare i skuggan än den är inne, då ska man ju se till så att man har mycket ventilation så att det blåser genom huset. Och även om det är samma temperatur ute som inne så kan det vara skönare att ha fläkt genom huset. Så ett drag helt enkelt. Så öppna dörrar och fönster, det tycker jag det är det bästa sättet. Förutom då att man ska inte dra in varm luft från en varm framsida, solsida på huset naturligtvis, om möjligt.
Det där är ju lite klurigt om man inte bor i ett hus och kan inte öppna fönster och dörrar och få korsdrag. Men BBC har ju till exempel rapporterat om ett experiment. Yoghurt på utsidan av fönster. Det sänkte inomhustemperaturen, i bästa fall med flera grader. Vad tänker du om den metoden?
Ja, det är väl helt i linje med det här att man ska skärma av solstrålingen. Så att yoghurten är ju ganska ljus, så att då reflekteras en hel del av solstrålningen ut igen och kommer inte in i fönstret. Så det är inte något speciellt med yoghurt, utan det är bara att det är en ljus färg så att säga som man lägger på fönstret.
Man kan kleta på lite vad man vill alltså.
Ja, man kan ju hänga upp en vit gardin också om man inte har någonting annat på utsidan av huset helst. Eller ett vitt lakan bara för att se till att inte solen kommer in genom fönstren.
Men du var inne lite på det där med fläktar. Fungerar de verkligen eller flyttar de bara runt den varma luften?
Ja, det beror ju på lite hur temperaturen är. Men rent generellt så gör ju vinddraget att det evaporerar enklare från huden. Så att det känns svalare även om det är samma temperatur. Så att man kan många gånger ha fönstren öppna. Undantaget är om det är väldigt varma dagar och man har fått ner temperaturen under natten. Då, för om man har kallt fönstren öppna på natten, då kyler man ner huset lite grann. Och om man då håller fönstren stängda, om temperaturen går upp, så kan man kanske ha kvar en del av den där kylan från natten, så att säga, även till dagen.
Mm. Spelar det någon roll? Ja, ett annat sätt.
Ett annat sätt som är ganska enkelt att tillämpa, det är ju att befukta luften. Man kan ju enkelt ta en blomspruta och spruta runt lite luften, då kommer den att bli lite svalare. Eller man kan hänga upp en gardin som man sprutar vatten på det i den öppning där luften kommer in. Så om det blåser från norrsidan förhoppningsvis då, så hänger man en blöt gardin i fönstret där.
Blöt gardin?
Den blåser in.
Eller ja, kanske precis. Hänga upp sin tvätt så att den får torka inomhus.
Ja, precis. Ja, det fungerar alldeles utmärkt också. All förångning gör ju att temperaturen sjunker lite grann.
Och blöta ner en t-shirt då och gå runt i?
Ja, precis. Det är ju absolut det bästa. Det brukar man ju ha på små barn, sätta på dem en blöt halsduk eller en blöt mössa för att hålla dem svala.
Men det spelar någon roll om man bor i lägenhet eller villa när det gäller att få lite kyligare inomhus?
Ja, man har ju större rådighet över villan än över lägenheten. Man öppnar ofta fönster åt flera riktningar. Så jag menar, har man en lägenhet som bara vetter åt söder, då är det ju svårt att göra så mycket åt det här utan att, värmen utan att köpa en luftkonditioneringsanläggning.
Ja, det är det. Och tack för alla tips, Björn Palm, seniorprofessor i energiteknik på KTH som forskar om värme och kyla. Och alldeles strax så blir det kvart i sex eko. Med Julia Brynolfsson.
Ylva Lilja, Marcus Karlhed säger tack och hej.